Guds frid över er allesamman. Ja. God morgon. Guds frid, vad gott. Väldigt gott att se er och få vara här idag. Det är väldigt intressant det här. När klockan är 11 och man tittar bak så är det inte så mycket folk. Och helt plötsligt när man står här framme så, var kom ni ifrån? Det är en rolig reflektion. Jag har hört att det är så här och det är väldigt roligt. Väldigt gott att få lyssna till er. Tack för sången och tack för ditt hälsningsord också där i början, Rut. Fantastiskt. Och du slog också an ton att jag inte ska predika över den text du läste. Men indirekt ska jag göra det. För att nästa söndag är det pingstdagen. Och då blir det en pingstpredikan. Så har vi någon som gillar det så är det bra. Och gillar ni inte det så är det ändå bättre att vara med här. Men självklart så är ju detta en spännande tid. Och det är två versar jag tänker slå an tonen med här, men jag tänker också bara ge en liten kort reflektion till den versen, de verserna du läste. För det är väldigt märkbart detta att den helige andes främsta uppgift, kanske man kan säga, förutom att bistå sitt folk eller Guds folk med kraft, handlar om att förhärliga Jesus. Och det är så vackert att se när människor är under andens inflytande. Det finns få saker som berör mig mer. För jag tänker så att det som sker när människor är under Guds inflytande, det är att där blir Jesus förhärligad hos den människan. Och i fredags fick jag förmånen att vara uppe hela dagen och hälsa på konfirmanderna uppe i Sjöhaga. Och där sker detta. Minst 12 av våra konfirmander har lämnat sig till Gud. Det är fantastiskt att få vara med när andakten liksom bara är där. Och de har möjlighet att gå ut. Men de gör inte det. För de är inför Gud. I bön. I lovsång. Och sitter där. Och en och annan tår. Ni vet hur det kan vara självklart när det är tonåringar. Men det handlar också om möten med honom som älskar dem. Det är fantastiskt. Så var med och be för det. Nu kommer de ju hem till sin vardag. Och att det på något sätt kan på något sätt landa i vardagen utan att på något sätt bara försvinna. Utan det får vara där. Och be för oss som jobbar med dem att vi verkligen får ta hand om dem. Så det vill jag gärna skicka med i början. Johannes Döparen, han sa så här. I Matteus 3:11. Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Och den versen som jag kanske vill utgå från då framförallt idag. Det är från Lukas 12:49. När Jesus på något sätt ännu en gång berättar och beskriver sitt uppdrag. Där han säger, jag har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ännu redan brann. Utropstecken. Så kan man känna i den versen. Kanske en frustration. Kanske en jättestark längtan hos Jesus. Hur ska det gå till? Denna eld som jag har kommit för att tända. Och jag skulle vilja fokusera den här predikan lite granna på elden. Som är så tydligt kopplad till andens utgjutelse. Ni ska få höra det nästa söndag. Men vi hör på något sätt ihop. Och kanske om eld eller om kraften och anden hör om en kraft att göra för att förse dig och mig som lärjungar att inte gå i vår egen kraft. Så tror jag elden handlar om spridning. Det är det som gör att vi inte kan tiga med det vi har sett och hört. Det som har att göra med att jag vill berätta, jag vill dela med mig av min tro för att det är så angeläget. För om det inte är det, Gud hjälper mig. Om jag inte i mitt hjärta berörs av faktum att de som inte känner Jesus faktiskt håller på att gå förlorade. Vad gör det i mitt liv? Och ibland måste jag ärligt erkänna att jag har lärt mig att leva med det. Och det stör mig. Det är som att åka på ett brandlarm eller en trafikolycka. Det är 5-6 skadade och det räcker att vi räddar en så får vi vara nöjda. Så har aldrig någon brandman resonerat. Om vi åker hem och inte alla är räddade, då gör det något i vårt hjärta. Jag skulle vilja tala om eld den här förmiddagen. Och låt oss be att det får bli lite eld i mötet i Jesu namn. Herre, jag tackar dig, Herre, för ditt ord. Som är levande och verksamt. Som står i alla tider. Tack att vi får vara föremål för din öppna famn. För den andes kraft som du har utgjutit. Och för elden. Vad det nu är. Så tänd oss. Och sänd oss på nytt. I Jesu namn. Amen. Som evangelist, jag har rest runt och tjänat vårt samfund i många, många år. Och jag reste också runt innan, där jag fick förmån att följa med alla våra riksevangelister som då var i funktion. Tänk att jag har åkt med en sån som åker Joelsson. Det har ni ingen aning om vem han var, va?
Nej.
Nej, du är från Norge, det är förlåten. Ja. Men jag har träffat John Hedlund. Jag har suttit hemma hos Bertil Pålsson. Och det hoppas jag att också norskar vet vem de var. Nej, nej. Vi snår för dig. Frank Mang så du talas om. Ja, bra. Nu kände jag mig nöjd. Ja, det spelar ingen roll. Men när man åkt runt så är det ju väldigt ofta så när man kommer till en ny plats, vilket man då har gjort några hundra gånger under de här åren, att man ofta får göra sån här artighets på något sätt en trivselrunda, antingen med pastor, vaktmästare eller någon värdinna eller värd som tar emot oss när vi kommer dit. Och så kommer man fram till kyrkan och så kommer man ofta hit fram och så precis som här så kan det ibland ligga en dopgrav nedsjunken under liksom estraden. Och inte jättesällan så händer att man får höra något liknande det här. Åh, vad vi längtar efter att det ska hända något här. Att människor kommer till tro. Någon kan säga att det var 10 år sedan, det var 20 år sedan det har hänt. Men vi längtar och vi håller ut. Och så säger de så här, det är så torrt. Då brukar jag säga det, för jag har lärt mig. Att ju torrare det är, desto bättre brinner det. Det är mycket värre när man kommer till platser och frågar, hur är det här? Ja, men det är jättebra. Ja, berätta. Jo, men vi har det, och vi har det, och vi har det, och vi har det, och det är jättebra. Och så frågar man, hur många kommer till tro? Ja, det är inte så många, men vi har det väldigt bra. Du vet, då går jag igång. För om inte människor kommer till tro, hur funkar det då? Det är väl det egentligen också en församling är. Som jag menar i första hand, alltid är till i första hand för den som ännu inte är med. Känn på de orden. Vi som har läst kristen media har ju under den sista tiden fascinerats över det som hände borta i USA. Universitetsvärlden på Asbury. Hur man på det här universitetet bara en enkel gång skulle ha ett vanligt bibelstudium. Ett i raden bland många bibelstudium där man troget hade mötts år efter år efter år. Och så står det och läser om en ungdomspastor som kom dit lagom förberedd för att ha ett studium. Och sen bara det händer. Att de blir kvar i bön, i tillbedjan. Fler strömmar till, ännu fler kommer. Och det blir som en spridning runt om i väldigt stora delar av USA. Och också utanför dess landsgränser. Det där är så spännande när sånt händer från ingenstans. För man kan inte planera, Man kan inte styra det, verkar det som. Utan det bara händer när tiden är inne, eller hur man nu ska uttrycka det. Jag har ju en liknande berättelse, dock inte jämförbar med Asbury, men en liknande berättelse i min släkt. Jag som har min släkt på två öar utanför Tjörn, Åstol och Klädesholmen. Och hade man nu varit i pingströrelsen, vilket man inte nu är, för när vi är med i Kungliga Svenska Missionskyrkan, höll på att säga, men Ekumeniakyrkan, så behöver vi inte kunna det. Men om man nu hade varit det, så var det något som hände där i början på 50-talet som fick väldigt stor betydelse för hundratals människor. Lilla pingstkapellet Elin på Åstol hade liksom på 20-talet varit med om en väckelsevåg där många kom till tro. Och så var man med i kyrkan, man hade sin verksamhet, man hade sin bön, man hade sin söndagsskola, man hade sina gudstjänster. Och så var det igång. Och så bjöd man in talare. Och efter då några år där i början på 50-talet, 50, 51, 52, så bjöd man in två stycken resande förkunnare. Varav en hette Teofil Engström. Hur många har hört om det namnet? Ja, kan ni säga någon sång han har skrivit? Nu gör det inget om du är norsk, för det borde du inte kunna. Är det någon som kan någon sång? Någon mer? Ja, det spelar ingen roll. Den, ja. Och som fiskare och som jag är i min släkt, så sjunger vi ofta Lugna hamn. Har ni hört den? Det var ingen som kunde den. Ja. Spelar ingen roll. Det är gamla sånger. Men jag har en tavla hemma från min mormor som hon fick av Teofil Engström. Och den betyder mycket för mig, för den länkar tillbaks till hennes berättelse. För det var nämligen så att den här helgen när de kom dit, de hade inte, jag frågade min mormor, hade ni förberett något speciellt? Nej, sa hon. Vi bad som vanligt. Varken mer eller mindre. Vi skulle gå på möten, vanligt en helg. En möteshelg som alla andra möteshelger. Men att den här helgen så händer det att Gud öppnar spjället ifrån himlen. Och Guds andes närvaro fyller platsen. Jag har mött de där människorna. För jag som innan jag kom till tro själv, så hade jag bara hört om det diffust. När jag själv blev frälst så ville jag höra allt om de där berättelserna. Och det starka mirakel. Jag har bland annat träffat folk på öarna där jag nu bor som med sina fiskebåtar åkte förbi Åstol och fysiskt såg eldstunger över ön. Det var en andlig utgjutelse. Det är människor strömmade från Tjörn, fastlandet är ju inte det, men ni förstår, ut i ön för att möta Jesus. Och mormor berättar, det var helt tokigt. Man gick bokstavligen in i grannars hus och sa till dem, kom med nu, för nu måste du upp till kapellet och lämna dig till Jesus. Det var inte så här, vill du? Eventuellt har du tid ikväll. Utan det är bara att tog tag i armen och så släpade som upp till kyrkan. Det står inget i Bibeln om att göra så. Så det är ingenting jag rekommenderar. Men det var så nöd. Du måste också få möta honom och komma till tro. Jag har läst församlingsboken och det är faktiskt hundratals som kommer till tro ifrån den starten och framåt i generation. Det är fantastiskt när elden som handlar om att jag inte kan hålla det för mig själv tar tag. Han ska döpa med helig ande och eld. Vad är det då som behövs för eld? Och det här är ju enkel brandkunskap. Det behöver inte vara brandman för att kunna. Men det är ju tre faktorer som är avgörande för eld. Och ni kan det. Det är bränsle, det är värme och det är luft eller syre. Och ett vedträd är ju bra bränsle. Men ensamt brinner det inte så lätt. För att det är inte tänkt att vara ensam. För ensam är inte stark. Ibland möter man klyschor som man bara måste slå hål på. Det är en sån. Ensam är inte stark. Det är en sanning. Om du tror att var och en klarar sig själv. Nej, ensam är inte stark. Det behöver man proklamera ut, den sanningen. Var och en blir salig på sin tro. Det blir man inte alls. Det blir om du hittar Jesus. Sköter du ditt så sköter jag mitt. Nej, så kan du inte säga. För om Jesus är viktig för mig, så tror jag också att han är viktig för dig. Ja, ni hör. Det finns mycket sånt man behöver att reflektera över. Ensam. Vad gör det om man som ensam kristen hamnar utanför församling? Vilket man kan göra i livet. Det kan bli så av många olika anledningar. Men en sak som kan verkligen följa med det, det är att man också förlorar den första kärleken till Gud. En berättelse som vi använder i Alfa talar om just detta. Hur en person tappade sin första kärlek till Herren. Lyssna på den. En man som upplevde just detta fick besök av en klok gammal kristen. De satt framför en kolbrasa i vardagsrummet. Den gamle mannen sa ingenting, men gick fram till kolbrasan, plockade upp ett glödande kol och lade vid sidan av brasan. Han sa fortfarande ingenting. På några minuter hade kolet tappat sin glöd. Då tog han upp det ensamma kolet igen och lade tillbaks på elden. Men efter några ögonblick så började det glöda på nytt. Den gamle mannen sa fortfarande inte ett ord. Men när han reste sig för att gå, så visste den yngre precis varför han förlorat sin glöd. En kristen utan gemenskap blir som ett kol vid sidan av elden. Och tänk vad lätt det är att man äter sig hungrig och svälter sig mätt. När man inte har varit med i trons gemenskap på ett tag, så inser man inte vad man missar. Och ju mer man är med, desto mer vill man vara med. Man äter sig hungrig och svälter sig mätt. Du kanske har hört uttrycket. Ett vedträ är bra bränsle, men tillsammans med andra betydligt bättre. För att bildas förutsättningar för värme. Oavsett ålder, social bakgrund, allt detta. Så när vi kommer samman som Guds folk, så hör vi ihop. Har ni varit med på någon gudstjänst? När ni känner så här. Gode Gud, varför är inte min granne med idag? Det är ju så fruktansvärt bra gudstjänst. Och så är mina vänner inte här idag. Hur många har upplevt det? Några stycken. Hur många har upplevt det här då? Tack gode Gud att de inte är med här idag. För det är så fruktansvärt tråkigt. Ja. Så kan det vara. Jag och Jeanette, vi hade möjligheten att på många platser vi har bott också fått jobba något med våra grannar. Och vid ett tillfälle när vi bodde, så kom vi nära våra grannar på ett sätt som de blev väldigt nyfikna på kristen tro. Och vi tänkte så här att när är det läge att ta med dem till kyrka för första gången? Det är ju ganska spännande känsla det, att när är de mogna att komma? Klart de är mogna direkt, men man går ju och väntar liksom in läget när de ska komma första gången. Och jag tänkte att nu ska jag vara ledig en söndag. Och så kallar vi in en talare som är fruktansvärt duktig talare. För nu ska det vara topp på allting. Så jag var ledig och så gick vi dit. Vi var där, jag och Jeanette och så våra grannar. Och så kom vi dit och så tänkte jag, sitt så sätter jag mig ner. Så fylld av förväntan. Och så börjar sångarna, eller sången, med en psalm i moll. Tänkte jag, det kan ju hända ibland, det har vi överseende med. Men när predikanten, som alltid brukar få till det och är top of the line, ingen fattar vad han talar om. Det var det sämsta jag hört på länge. Så blev jag så besviken. Så jag visste inte vad jag skulle, till och med kaffet smakade illa. Det var inga rätt någonstans. Ni förstår känslan. Första gången tänkte jag, varför skulle de komma? Det var bättre att vara hemma. Och när vi då går ifrån kyrkan hem, hur ska jag bryta isen? Så jag frågade lite försiktigt, hur tyckte du att det här var? Varpå han svarade, vilken gemenskap. Va? Sa jag till honom. Tyckte du det här var bra? Ja, det var helt fantastiskt, sa han. Och så gav han uttryck för gemenskapen. Och jag kom ut i korta igen. som så ofta värderar det jag ser och det som känns sådär, va? Som om Gud som är det fördolda skulle vara mer frånvarande. Så skulle Jesus inte leva på grund av en predikant som inte får till det? Det är ju löjligt. Skulle Jesus närvaro vara mindre på grund av att kaffet smakar te? Ja, det är lite tveksamt i och för sig. Nej, ni förstår, va? Men jag tänkte så kortsiktigt. Det är klart att han bor i sin gemenskap. Oavsett. Detta skriver ju för att ni ska vara med i vår gemenskap, som Johannes i sitt första brev. Som är i gemenskap med fadern och hans son. Det är ju honom, det är Gud vi umgås med. Han är ju där oavsett dagsform. Det är viktigt. Till kyrkan får jag komma också. Eller framförallt när livet inte är på topp. För det handlar inte om dagsform. Det handlar om honom som lever oavsett. Våra grannar blev så nyfikna så de gick en alfakurs. Och vi bodde på en ö den gången, så då var det dags för dop där i slutet på september. Där vi fortfarande kunde doppa oss. Och det var full storm. Så vi väntade in den sjunde vågen. Sen behövde vi inte böja knä, så var vi döpta allihop. Det bara slog över oss, så var det färdigt. Så var det bara att gå upp. Det var ett skönt sätt att ha dop. Men så var det. Värmen, den glödgar. Men oavsett hur varmt det är och hur mycket bränsle det är, så är det ju en sak som är absolut nödvändig för att det ska bli eld. Luften, syret och anden, som ofta beskrivs som just vinden, syret, närvaron, pneuma, detta som har med andra att göra. Och ju mer luft och syre, desto starkare brinner elden. Ju mer av ande, kan vi få för mycket av den helige ande? Kan vi få för mycket av Gud? Nej, det kan vi inte. Däremot kan vi bli lite för mycket ibland. Men Herren kan vi inte få nog av. Kom och rör vid oss. För den här lågan som Herren vill tända, det är just han som tänder den. Och när det är som minst anar kan det börja ske. Till att elden sprids. Så man inte kan vara tyst. Och det är väl kanske ett igenkänningstecken. När elden börjar ta tag i oss. Kan jag hålla det för mig själv? Eller inte? Petrus och Johannes, de sa det tydligt när de fick strängt tillrättavisande. Ni ska inte tala i det namnet. Tänk efter själva, sa de. Då är det rätt att lyda er mer än Gud. Vi kan ju inte tiga med det vi har sett och hört. Min farfar, han blev frälst på dödsbädden. Och hur han klarade av att leva med min farmor, det vet jag inte. För hon var en varm kristinna som hade Bibeln uppslagen alltid. Min farfar jobbade till slut i hamnen i Göteborg. Och sen läste man ju det i fysikens lagar, att plus och minus, det är bra, det går ihop. Två plus funkar ju inte, två minus gungar. Så jag förstod att det funkade ju för dem. Men han kom till tro på sin dödsbädd. Och jag fick vara med. Men när jag var nyfrälst och skulle hälsa på min farfar, så är det ett minne jag aldrig glömmer. För jag hade ju en Volvo 140. Det har ni säkert ingen aning om, ni som är yngre i alla fall. Men ni kommer ihåg det. Jag hade den stora kofångaren. Som var väldigt bra för mig. För första dagen så krockade jag min bästa kompis. Men min bil vann. Hans bil kom aldrig igen. Men den var väldigt fin. Jag hade allt du kan tänka dig som var viktigt på den tiden. Det var breda däck och det var rallyfjädrar och det var alla sorters jalousi och lampor. Och så hade jag en stereo som kunde väcka upp döda. Och så hade jag i bagageluckan, eller säga på vindrutan bakrutan, så hade jag en stor dekal. För du vet, på den tiden hade man dekaler, kommer ni ihåg? Ja. Och där stod det: Guds kärlek fördriver all fruktan. Och det var ju väldigt bra att skicka det budskapet för alla bilar jag körde om. För det var ingen som körde om mig. Och sen på sidan så hade jag ett stort uppståndelsekors. Så stod det: på väg. Ni vet, fyndigt, va? På väg. Uppståndelsekors. Och jag hade fler grejer att rädda på den bilen. Och så hade jag en tuta som jag kunde tuta. Och den kunde jag ju riktigt. Det kunde ju sluta illa, för den var så hög. Tre kompressorhorn från lastbil som bara pumpar ut världens tryck, va? Så det var roligt. Och så kom jag ut till min farfar för första gången med den här julgranen, som han kallade det. Då sa han så här till mig. Oroad som man kan vara för barn. För han var ju van vid att sticker man ut hakan får man en smäll. Så sa han så här, Persan. Nu har han inget hår på huvudet, men han gjorde ändå så här. Så han säger, Per, det är en sak att du tror på Jesus, men du behöver väl inte skylta med det, sa han. Jag känner ju hans omsorg efteråt, så kommer jag aldrig att glömma det. Men farfar, det här går ju inte att hålla detta för sig själv. Fick jag då som 18-åring tillrättavisa min farfar som då var gammal. Det gjorde jag ju inte. Men jag minns samtalet. För hur kan vi egentligen hålla evangelium för oss själva? Men därför behöver vi ju finnas i en varm gemenskap. Vara rädda om varandra. Inse att alla är välkomna att vara med. För du är älskad, du är sedd. Men sen behöver vi också frimodigt vända våran blick till Herren och säga kom. Kom helig ande och tänd oss på nytt. Inte bara för min egen skull, utan så att elden får ta tag igen, så att den sprids, så att fler får göra erfarenheten av Jesus som Herre och frälsare. Och med det så vill jag säga amen. Vi ska få sjunga eller höra en sång, och sen ska vi få vara i bön och kunna ge respons. Låt mig först be en kort bön. Herre, jag tackar dig Jesus Kristus. Att vi får vara inför dig, du levande Gud. Och att vi får vänta här, vi får längta efter mer av anden. Här är du som har kommit för att döpa i helig ande och eld. Herre, led oss i slutet på den här gudstjänsten. Och gör det som ligger på ditt hjärta med oss. Du som vet hur vi alla har det. Tack att du kan möta oss, var och en, precis där vi är. Men kom.